Då ska jag se om jag har lärt mig det här, Samuel. Hörs det nu? Det lyser lampa i alla fall. Och ni hör mig? Bra! Så det har varit ännu värre. Bättre menar jag. Hörrni, jätteroligt att vara här. Många minnen ifrån Bollstabruk. 10 år. Det liksom suddas inte ut så där, va. Man bär det med sig. Kyrkan låg ju inte här då. Men det reparerades gång på gång under den tid vi var där borta. Så det var ju en ganska, även om det var sliten, så den var ju relativt fräsch. Så var det. Men jag har också minnen ifrån den här kyrkolokalen. Säg till Britt-Maria, kom ihåg då Susanne tar emot Jesus här. Och sen är det många andra upplevelser, händelser som har varit med om här också. Roligt att se er. Ja, det är roligt med Kramforsborna också, men det är roligt med Bollstaborna också. Och roligt att se Umebor också. Ja. Och så är det roligt att vara tillsammans och veta att när vi möts så här, så är Jesus den som är mitt ibland oss. Alltid närvarande. Tänk dig på Gud, han är oföränderlig. Jag vill inte erkänna det, men mina barn påpekar i alla fall att jag blir äldre. Vi förändras. Ja, nu nickar Ulf här också åt mig. Ja, han håller med. Ja, så är det. Men Gud, han är den oföränderliga, det han har sagt. Det gör han. Det han är. Det är liksom, ingenting kommer att förändras där. Och det är därför som vi får samlas till gudstjänst idag också. Vet att han är den närvarande. Han tar aldrig semester. Han är alltid närvarande. Hörrni, det var en lite speciell vecka. Den vecka som har gått. Det är ju alltid en ångest inför det här med gudstjänster. Jag tror att det var Samuel, är han din kusin, Lars-Åke? Samuel Wenstig. Ja. Träffade honom i förra veckan och jag sa, du, vi är ett konstigt släkte vi. Som väljer, eller väljer, men som bejakar att ställa oss i en situation där vi utsätts för allas tyckande. Ja. Som pastor så får man göra det. Alltså folk tycker bra många gånger. Ja, så är det. Men folk tycker vad man säger, vad man inte säger. Folk tycker om det man gör och det man inte gör. Så är det ju. Och jag sa det, nu har jag bara 2 år kvar. Sen ska jag på tycka jag också. Ja. Nej, men det är fantastiskt. Visst är det en nåd att få tjäna Gud på det sättet, Lars-Åke. Även om det är lite eljest ibland. Men Gud bistår med sin kraft, så är det. Den här veckan som har gått, sa jag. Har varit lite, alla veckor är speciella, men bibeltexten inför den här söndagen, den har liksom funnits med där hela tiden. Men själva predikan har bytt skepnad vid ett par, 3 tillfällen. Och då kanske ni tänker så här, oj, nu blir det en väldigt lång predikan om man ska ta alla 3. Men det tänker jag inte göra, utan jag ska försöka koncentrera mig på det som liksom hände i slutet av veckan. Bibeltexten som jag ska läsa, den är hämtad ur ett sammanhang där Jesus mötte tusentals människor. Det står så i texten att det var så. Och mitt i detta stora mängd av människor så kommer det med passusar i texten där han liksom har tid för att kolla på den enskilde. Det var någon som hade en arvstvist som inte fick ut sin rätt. Och nu tänkte han att Jesus, han verkar vara en klok människa. Han kanske kan se till att det jag ska ha, det ska jag också få. Och sen så han har med lite grann en undervisning i det eskatologiska också. Talade om väntan på Herrens tillkommelse. Och Petrus som var snabb i tanken var inte så där jättepå direkt. Så han måste ställa en fråga till Jesus. Och då tar han sig tid för det också. Alltså sån är Jesus. Han ser till det stora, men han ser också till den enskilde och de frågor vi bär på. Så är det. Och så säger han så här, vad som tjänar. Jag tar det bara som helt kort innan vi läser texten. Var som tjänare. Du är satt att förvalta. Förvalta på rätt sätt. Han ger tydliga direktiv också i den här texten så talar han om vad förvaltningen avser. Och i väntan på räkenskap så ska vi inte vara passiviserade. Vi ska liksom vara väntande, vi ska stå på tå. Och så säger han i slutet av den här texten att en bra förvaltare gör vad han ska. Ja. Och då vi tänker på förvaltarskap, då tänker vi på fonder, eller hur? Jag såg det på en gång på dollartecken i ögonen på er allihop här. Vi tänkte på pension. Ja. Men det handlar inte om det. Det handlar om hela livet. Och så läser vi texten ifrån Lukas evangeliet, det 12 kapitlet. Och det är faktiskt också att det är dagens evangelietext, men inte framförallt därför jag läser det, utan det är därför att jag har levt med den här texten här veckan och jag tycker att det känns viktigt för mig och jag kanske kan dela några tankar med er idag också. Jag tänker läsa lite mera än vad kyrkoårets textplan rekommenderar, men jag tror inte vi dör för det. Vi är ju kallad för läsare, så vi tål att läsa Guds ord och vi har nytta av det. Ifrån Lukas evangeliet, det 12 kapitlet. Och överskriften är tjänare som är beredd. Men om ni ser i början på 12 kapitlet så ser ni att bakgrunden är den jag sagt. Att det var i det här sammanhanget, i den här kontexten som Jesus säger de här orden. Hämtat ifrån Lukas evangeliet 12, och vi läser från den 35 versen till och med vers 44. Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar på att deras herre ska komma hem från ett bröllop, så att det genast kan öppna när han kommer och bultar på porten. Salig de tjänarna, eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannerligen, han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem. Om han så kommer vid midnatt eller ännu senare, saliga är det tjänarna när han finner dem beredda. Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset. Var beredda, också ni. Ty när ni minst väntar det, då kommer människosonen. Petrus frågade: Herre, gäller din liknelse oss eller gäller den alla? Herren svarade: tänker, använd hjärnan. Tänker en trogen och klok förvaltare som av sin herre blir satt att ta hand om tjänstefolket och dela ut maten åt dem i rätt tid. Salig den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör vad han ska. Sannerligen, han ska låta honom ta hand om allt han äger. Amen. Herre, så tackar vi dig för det goda Guds ordet, Herre. Tack att det ger oss mat och inspiration och glädje och uppmuntran. Men det ger oss också varningar och tilltal som gör att vi kan korrigera vår kurs emellanåt, Herre. Tack, Herre, att du kom till vår jord. Tack, Jesus, att du var villig och bejaka, Herre, att bli försonaren mellan Gud och människa. Och tack att vi idag, när vi nalkas Gud, får göra det genom dig, Jesus. Herre, tack att du är den enda vägen till Gud, Herre. Och den vägen är öppen idag, det tackar vi dig för. Herre, jag tackar dig för den plats där du har ställt oss. I Kramfors kommun och just nu i Bollstabruk, Herre. Kan minnas tillbaka, kanske se tillbaka på tider av storhet och större välsignelse än vad vi nu kan se. Men Herre, jag tackar dig, Jesus, att du vill någonting nytt. Tack, Herre, att du har en tanke, en plan för de platser där vi bor och bygger. Be för den här gudstjänsten. Be att det ska få bli en uppmuntran. Tack att den här gudstjänsten ska bli en gudstjänst där du lyfter av bördor, inte lägger på nya ok och nya pålager, Herre, utan ger oss en glädje och en inspiration, Herre. Jag tackar dig det för, i Jesu namn. Amen. Amen. Bibelordet och Jesu ord här, det tilltalade förnuftet. tänker, när han tar den här bilden så säger han, använd hjärnan. Tänker hur det är som på det här området. För oss kanske det känns som lite grann av en teologisk kullerbytta. Det här att när vi läser den här liknelsen så ser vi att det inte är ett aktivt val vi ska göra utan någon annan som kommer och bestämmer vad vi ska göra. Alltså att bli satt till förvaltare. Och då kanske vi tänker så här, men kristen tro handlar ju ytterst om att vi själva väljer någonting. Något som jag väljer av fri vilja. Är det så att när det valet är gjort förväntas det någonting av mig eller någonting av oss? Jag ska inte gå in på det lite djupare, men bara den tanken att när vi har tagit emot Jesus som är ett fritt val. Kristi kärlek tvingar oss. Det finns också ett tvingande måste i efterföljelsen. Men det jag tänker och det jag ser i den här texten, det är ju då att bli utsedd, att bli satt att förvalta. Det är ju någonting av en befordran. Alltså förvaltarskapet, om vi går tillbaka 100 år i tiden eller ännu längre, så var det ju så att förvaltaren, det var det som hade status. Den som kanske kom ridande på en häst in då alla de här daglönarna gick där på åkrarna, så kom förvaltaren, han som hade ansvar över att det skulle göras på rätt sätt. Han hade liksom kommit upp sig, han hade fått ett uppdrag av någon. Lite så ser jag det också. Alltså vi har fått ett uppdrag. Och när vi går tillbaka till bibeltexten från psalmerna så ser vi liksom att människan överhuvudtaget har en unik position i skapelsen. Du gjorde honom nästan till ett gudaväsen, säger psalmisten. Med ära och makt krönte du honom. Ja. Och Paulus han säger så här, jag tackar Gud att han anförtrott mig det här med försoningens budskap. Alltså det är inte ett tungt måste, ett ok som läggs på oss, utan en välsignelse att vi får vara med i förvaltarskapet och få vara med att tjäna honom. Att vara förvaltare, det är någonting som vi kan vara stolta över. Det är någonting som är fint. Det vi tänker också då, det är då att det är en annans egendom som vi har hand om. Ja. Fondförvaltare, de har hand om andras pengar, ska se till att det genererar mera utav det. Förvaltaren i den här texten, han ska ju se till att det sköts på ett rätt sätt, att avkasten också på det här området blir det bästa. Vi är föremålet för ett stort förtroende. Vi har fått någonting att förvalta. Och när man talar om förvaltarskap så kanske då blir jag som Peter Harrison. Då kommer jag osökt att tänka på Svan i sina program. Kommer ni ihåg det? Där han liksom skulle knyta an till nästa fråga. Då kommer jag osökt att tänka på. Och när vi pratar om förvaltarskap så är det klart. Då kommer vi in på de här områdena. Pengar, tid, familj och allt det som är här och nu. Jag tänker så här. Allt det vi säger oss äga. Jag har en bil. Vi har en Opel, förlåt mig för Söderberg. Vi har en bil. Och vi har en sommarstuga. Och vi har ett hus. Och vi har många olika saker. Men egentligen handlar det ju om att vi har saker som vi förvaltar. Pengar, familj, allt det vi äger och har. Det förvaltar vi bara. Då gäller pengar. Så är det så att det ser situationen olika ut för oss. En del har mycket pengar, andra mindre pengar. Men det är spännande att tänka så. Och jag tror vi behöver, åtminstone jag behöver påminna mig om det gång på gång. Att det som vi rör oss med, det tillhör någon annan. Det är inte mitt. Och våra tillgångar, det ingår i den stora förvaltarskapstanken. Jag vet, jag och Anna-Greta, vi har suttit på altan hemma i Graning och ibland har vi liksom tyckt att det var lite orättvist. Inte att vi har haft för lite, utan snarare att vi har haft för mycket. Och vi har tänkt på, det är inte rättvist att när människor har det så otroligt svårt så har vi det så fantastiskt bra. Och då tänker jag så här, jag tror inte att Gud är en Gud som kräver en asketisk tillvaro av de som tror. Men kanske är mer av en förvaltartanke i det vi äger. Att i det stället i Graninge så får vi förvalta och kanske få till välsignelse för andra människor. Inte bara rekreation för oss utan också för andra. Ester, visst har vi ett fint ställe i Graninge? Ja, det har vi. Ja, jag tänker så att allt det väger har, det har vi fått av en anledning. Sen vet jag att det finns många som har det ännu bättre. Men det finns också många som har det sämre. Men allt det vi har, det har vi fått att förvalta. Ibland så säger man så här. Jag måste få berätta om Christer. Christer Eriksson, han kom till tro i Kramfors. Och han följde med oss till Karlskoga. Han blev kvar i Värmland. Ni vet det om tionde givandet. Det har ju många haft spe åt de frikyrkliga i allmänhet och pingsvännerna i synnerhet. Dyrt att vara med i en pingsförsamling. Väldigt dyrt är det. Man måste ge tionde. Och så bodde han under en period i en lägenhet nere på Korpberge. Sen han då hade kommit till tro och var medlem i pingsförsamlingen i Kramfors. Och då började de andra på liksom att göra spe av honom. Ja, du vet, nu är det synd om dig Christer. Du vet, nu måste du ge 10% av allt du äger till församlingen. Ja, det låter ju hemskt. Otroligt vad hemskt det lät. Och då sa Christer, bara 10%. Förra herren jag tjänade, han tog alltihop. Och jag tyckte det liksom var en sån klok reflektion. Men åter det här med tiondet. Alltså när vi ger Gud så är det ju egentligen att vi ger det som redan tillhör honom. Vi förvaltar bara de här sakerna. Förvaltarskapet, det handlar ju också om hur vi möter andra människors nöd. Och jag ska säga att jag är väldigt glad och imponerad då jag ser på pingstförsamlingen eller Bolstakyrkan här. Hur ni engagerar er i andra människor. Nöden finns här men det finns också i andra länder. Ja, det gör den. Men det gäller att möta nöden där den finns. Och det ingår i förvaltartanken det också. Så kommer vi in på det här med tiden. Hur länge brukar Lars-Åke hålla på att predika? Jag liksom vågar hålla på ett tag till. Du får säga att jag får fortsätta på söndag annars i Kramfors. Tid är en färskvara. Tid står aldrig stilla. Visst är det så? Mina barn påminner mig om det. Väldigt ofta, alldeles för ofta igen tycker jag. Jag kommer ihåg att jag stod framför spegeln och det var ju då de var betydligt yngre mina barn och en del av dem var tonåringar. Och jag sa det att jag har svårt att få den här ekvationen att gå ihop. Så jag är tonårsförälder och känner mig inte en dag äldre än en tonåring. Var på macken, sa pappa, tittar i spegeln. Ja, och så kan det vara. Tid står aldrig stilla och tid kommer aldrig tillbaka. Det är inte så att vi har misslyckats med att vi kan spela tillbaka det reverse. Utan det är liksom, det är bara som det är. En del har sagt att jag skulle önska att jag hade två liv. Ett liv där jag fick göra alla fel. Och i nästa liv och nästa tillvaro då vi liksom rättar till alla felen och lever ett perfekt liv. Men så enkelt är det inte. Tid kommer aldrig tillbaka. Och ibland så, då vi pratar om dagar så pratar vi hellre om gårdagar eller morgondagar än att tala om idag. Man kan ju tala om 3 dagar i veckan. Men det viktiga är ju att vad vi gör om det. Inte det att man menar att vi ska förringa det som hänt igår, inte alls. Och att vi inte ska planera för morgondagen. Men det får inte styra oss utan det är den tid som Gud har gett oss för den här dagen som vi ska förvalta på rätta sätt. Ett uttryck som ni säkert har mött, som jag har mött, det är jag har inte tid. Och det är ett uttryck som jag tror, inte ni Bolsta, men i Kramfors och jag brukar säga samma sak. Jag har inte tid. Och kanske kommer jag säga det fler gånger, jag vet inte. Men är det inte så att alla har tid? Hur många timmar per dygn har du, Anna-Greta? Ja, 24 timmar, som alla andra. Alltså det är rättvist fördelat. Tillgångarna och resurserna, det är inte rättvist fördelat. Men tiden, den är rättvist fördelad. Och om vi säger att vi inte har tid, innebär då det på något sätt att att min kvot av tiden har halverats eller minskat på något sätt. Att jag helt plötsligt har fått mindre antal timmar per dygn. Eller handlar det kanske om att jag använder orden lite vårdslöst. Kanske jag skulle uttrycka mig på ett annat sätt. Kanske det är så jag menar att det du ber mig om, det prioriterar inte jag. Det känns inte viktigt för mig. Då kanske det blir lite mer relevant och lite mer riktigt, tänker jag. Sen är det ju så att vi prioriterar tiden, förvaltar tiden på olika sätt under livet. Då jag var tonåring så prioriterade jag på ett sätt. Gjorde vissa saker som var väldigt viktiga för mig. När jag var ung vuxen, då var det andra saker. När jag var medelålders och alla ungar var ett elände och de skulle åt alla världens håll. Alltså då var det andra saker som vi fick prioritera. Och sen när man var äldre, ja, då är det återigen andra saker som får prioriteras. Men oavsett det, så är tiden någonting som du och jag förvaltar. Och det är de här sakerna som på något sätt i slutet av den här veckan varit mer aktuella för mig. Då en journalist ringde med anledning av ett nyhetsprogram på tv som visade att frikyrkorna minskade i medlemsantal. Värst var Västerbottens län och värsta kommunen i Ångermanland, det var Kramfors. Och så ringde en journalist upp och frågar, vad beror det här på? Ja, jag vet att det skulle ha löst problemet för länge sedan. Men tankarna blir på att snurra på något sätt. Och det är klart, det är ju väldigt lätt att skylla på allting annat. Att skylla på urbaniseringen, att det är egentligen politikernas fel att det ser ut som det gör i frikyrkovärlden i Kramfors. Att det inte skapas arbetstillfällen, att alla unga måste flytta, att ha kommunen halveras. Det är klart att det sätter sin prägel också på församlingen. Och så tänker vi ännu längre att tänk om då på 30-talet när väckelsen var som starkast i vårt land. Då kom människor till tro i stora mängder och jubelkvartetten var i Kramfors och Kniddig skrev och det var fulla kyrkor med folk och människor blev frälsta. Men de blir äldre. Ja. Och för att hålla samma medlemsantal, om vi nu ska ta statistik, så innebär det att vi måste få med en väckelse till, Lars-Åke, för att hålla statistiken. Nu är statistik ingenting vi ska jaga, men liksom, låt oss bara fundera lite grann. Och vi kan gömma oss bakom det och tänka att vi gör allt rätt. Men så tänker jag så här också. Vi måste vara lite självkritiska ibland. Även om den medicinen inte alltid smakar god. Den kan vara lite bäsk ibland, men den gör nytta dit den kommer. Så är det med medicin. Och det är därför vi tar den. Är det så att det handlar om att vi inte fixar det med förvaltarskapet på ett rätt sätt? Nu menar jag att vi ska förvalta traditioner. Det är ett bekymmer. Det är traditionerna som får styra. Men är det så att vi förvaltar av Guds nåd, då är det någonting annat. Och hur gör vi det på rätt sätt? Följer vi det uppdrag vi har fått? Förkunnar vi syndernas förlåtelse på det sätt? Och inte tillåtelse kanske, men syndernas förlåtelse på rätt sätt. Och så fortsätter jag tänka den här tanken. Ja, men det är märkligt också att det som byggdes upp i armod, det klarar inte vi av att förvalta i ett överflöd. För det var ju faktiskt så att när församlingen bildades ner på Tabor här nere i Lästa, Och när vi flyttade hit upp till Bollstabruk, så hade ju folk inte så jättemycket pengar. Samhället i stort såg helt annorlunda ut. Men man i tro på Gud gjorde man satsningar och det hände saker. Människor kom till tro. Titta på 30-talet i Kramfors när de byggde. Det fanns inte ens en församling när man byggde kyrkan i Kramfors. Men det fanns en tro på att Gud bilder det här. Och så förvaltar man tiden, pengarna på rätt sätt. Och så fortsätter vi att fundera på det här. Varför är det så här? Är det så att jag har förvaltarskapet också är knutet till det som vi talar om, engagemang? I en av texten, en av verserna som står i det 12 kapitlet, så står det så här att där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. Och jag sa det i Vilhelmina en gång, att ni ska inte inbilla er att om inte församlingen är viktig för er, så är den inte viktig för någon annan heller. Alltså per automatik att Gud ska fixa det här på något sätt. Jag behöver inte engagera mig. Det är Guds verk. Karlskoga fanns en person som sa till mig så här, men Gud kan väl inte vara så kärlekslös, om inte jag vill engagera mig ska människor gå förlorad. Ja, det är retorik som man också kan föra, men jag tror inte att den är rätt, därför att han har gett, det är inte genom änglar som evangeliet ska bli förkunnat, utan det är genom människor. Det är vi som har fått det här uppdraget. Jag ställer frågor, jag har inte svar. Men jag tänker tillsammans så kanske vi kan nå fram till ett svar på det här området också. Det var de här frågorna som på något sätt kändes lite obehagligt. Det är bara konstaterat när vi tittar ut i våra kyrkor. Och då kan vi fundera, varför har vi gudstjänster? Ska vi ha gudstjänster? Det är nästa fråga. Men så har vi ett sommarställe. Nu är jag där igen i Graninge. Ja. Och där finns en gammalt hus som är byggt på 1850 någon gång kanske. Våra pojkar har tagit hand om det, håller på att reparera det, och de använder det nu som sommarställe också. Och så hjälpte jag Tobbe med en trapp upp till loftet för ett par veckor sedan. Och så ser jag de där breda tiljorna. De var otroligt nötta. De där bräderna, planken, de har legat i köksgolvet. Det är upprivet nu och en del av plankorna hamnar ute i farstun. Och så vet jag att de där plankorna, de har mött många knän. I det här huset, innan kapellet byggdes i Tabor, så vet jag att det samlas man och man bad. Det fanns inte mycket pengar. När mina föräldrar skulle bygga och reparera huset så hittade jag papper nu. Det är från 50-talet, då har vi kommit fram bra många år. Va? Men alltså, det har aldrig funnits ett överflöd. Så stod att man fick ett lån i förebyggande fattigvård. Och för mina morföräldrar så var det ju ännu värre. Men det fanns ett engagemang. På något sätt så var de här plankorna lite grann av ett vittnesbörd. Tankeställare till mig att de här knäna, de möter inte trädgolvet så många gånger. Nu menar inte jag att det är den ställningen som är viktig. Den är hjärtats inställning som är det absolut viktigaste. Men det är det med engagemanget som jag tänker på. När man samlas där så bad man ju naturligtvis för sina grannar och Guds verk och livets nödtorft. Det var många olika saker som var bönämnet naturligtvis. Och så säger vi detsamma, att ja, det är ju fantastiskt. Vi kan läsa biografier av alla de här stora förkunnarna och väckelserörelserna och Levi Petrus. Men det jag känner, Gud hjälp oss. Det är inte biografier vi behöver, utan det är ett engagemang och en hängivenhet som vi på något sätt behöver igen. Och kanske det är så här att för ett fungerande förvaltarskap så behövs ett återerövrande av engagemanget också. Och då kanske förvaltarskapstanken om dogmen, om läran, evangeliet, tiden, pengarna inte blir ett tungt måste utan en glädjande förmån. Hur ser vi på förvaltarskapet? Hur ser han på vårt förvaltarskap? Ibland kanske det är lätt för oss att säga allt fixar sig, allt står bra till, allt fungerar. Men jag tror inte att det är så enkelt. Får jag avsluta med att berätta en liten rolig historia ifrån Umeå. Jag och min fru var där. Alla syskon till Johanna skulle komma upp, så vi bodde i en kvartersgård. Det var en påskhelg. Och jag kommer ihåg det för att de skulle ha en fest där också. Det hade kolliderat. Det fanns ett övernattningsrum, men det var liksom ett hålligång. Ja, som man skulle ha ett partaj där samtidigt. Och så kommer de som skulle ha det där arrangemanget och var lite fundersam. Kommer det att kollidera? Kommer dina föräldrar att kunna sova där? Men de skulle sluta vid 10-tiden hade de sagt. Men klockan var 11:30 och det var fortfarande ett fruktansvärt liv där. Och vi sitter där inne, Anna-Greta och jag, vi drar oss ju dit och det luktar alkohol och det, ja, som det gör på fester. Men vi går in och sitter och läser, Anna-Greta läser och vi drar för fönstren och jag sitter där med en laptop, en PC i min knä och jag vet inte vad jag tittar på. Jag var väl inte så fromsad efter Bibeln kanske, det var väl andra saker jag läste. Men i alla fall så blir väldigt stå här utanför våran dörr och folk börjar på knacka, ungdomar börjar på knacka och vi går och öppnar och då ser de liksom oss och de trodde att de var ensamma i den här kvartersgården. Då hade någon sett bakom gardinen liksom hur det var någon som var där inne i det här övernattningsrummet och då är en av dem som säger så här, värsta gamla gubben med laptop, säger han. Jag tänkte, vad är det för gubbe, tänker jag, som är här? Jag visste ju bara att det var jag och Anna-Greta som var där. Efter ett tag, det vart ju en rolig grej det här. Men sen tänkte jag liksom, det här med självinsikt. Det är många som har skrattat, precis som ni gjorde åt det här. Och jag har skrattat mycket åt det här också, det var en rolig grej. Men det vart också som ett tilltal. En händelse som hade någonting viktigt att säga till mig. Stämmer min bild om mig, om oss själva, vad vi ser och vad vi gör? Är det den bilden som är relevant? Är det den som är äkta? Det är inte så att vi ska ha den skrämmande tanken att Gud ser överallt. Gud vet vad vi gör och vad vi inte gör. Utan vi ska se Gud som en Gud som är kärleksfull, som har visat oss en underbar väg. Kärlekens väg. Och det är av all kärlek som han är intresserad av din och min väg. Men också om vårt engagemang. Han gör det som en vän som vill hjälpa och korrigera. Det finns ett problem också när man läser bibeltexten att man blir skuldbelagd. Men jag tror inte att det är det Gud vill. Det han vill ge oss en uppmuntran i det bibeltext vi möter. Även när vi blir korrigerade så gör han det för att vi ska bli uppbyggd och uppmuntrad. Och till sist, där vi började, vi ska vänta på Jesus. Men det ska inte få pacificera oss. Ibland så finns det tendenser också som säger, ja men världsordningen går mot sitt slut och vi behöver inte bry oss, låt det rasera, vi ska inte engagera oss. Men så får det inte bli. Vi är förvaltare utav tiden, vi är förvaltare utav den här skapelsen. Gud har satt oss krona över sin skapelse. Men i väntan på Jesu tillkommelse så ska vi inte vara passiva utan göra vad vi ska. Använd dina gåvor. Använd din tid. Amen. Herre, så tackar jag dig att du ska hjälpa framförallt mig. Du ser hur många gånger jag misslyckas på det här området, Jesus. Jag ber Jesus att när jag läser de här bibeltexterna att det ska få bli som en injektion till mig. Att det finns en dimension till det. Jag ber dig Jesus att på ett ännu bättre sätt kunna tjäna dig. Jag ber dig Jesus. Amen.